Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten. Jag har varit pastor där och har de erfarenheterna. Jag är numera fri därifrån och sjuksköterska och driver Sektpodden med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Exakt, och vi pratar om sekter, sektbildningar, dysfunktionella relationer och att det här kan man möta nästan överallt i samhället. Och sist så pratade vi om hästvärlden och sexuella övergrepp och hur det kan gå till i att den världen inte heller är befriad från sånt här, utan det blir sektlika miljöer i den världen. Och sen fortsatte vi prata om just det här med sexuella övergrepp och kom in på, lite grann på slutet på pedofiler och tänkte fortsätta där idag. Och då tänkte jag börja med en sak, Rigmor. Mm. Och det frågade jag en fråga, för du avslutade sist med att säga att du ansåg att de här, att pedofiler har en ofrivillig dragning eller läggning, något sånt där sa du, tror jag. Och då... Ja. Och när jag hör det så tänker jag så här, aha, ofrivillig, är man oskyldig då? Kan man inte hjälpa det man gör? Är det det du menar, eller kan du förklara det?
Ja, man är verkligen inte oskyldig, men man har ett lidande på det sättet att personer väljer inte sina sexuella tändningsmönster, utan man upptäcker dem. Mm. Och när det gäller pedofiler och det vi kallar parafilier, det är framför allt männens problematik i psykiatrin. Att man har ovanliga sexuella tändningsmönster. Och när man har sexuella tändningsmönster som inte är ömsesidiga, då kan man ju inte ha en relation, utan då bygger det på att man lyckas övertala eller betala eller tvinga eller lura den som man vill ha en sexuell kontakt med. Och pedofili, alltså att ha, att vara sexuellt attraherad av barn, det är nog det mest stigmatiserande finns.
Ja.
Eller hur?
Ja, verkligen.
I samhället. Mm. Och det betyder att när man upptäcker att man har en sån läggning, då händer det någonting. Ja. Därför att, och varför pratar vi om det här i Sektpodden? Jo, bland annat därför att just pedofili är också en läggning där man söker kontakt med likasinnade. Man brukar kalla det för pedofila nätverk eller pedofilringar. Mm. Och det gäller inte alla sexuella ovanligheter, men i det här fallet är det på det sättet.
Mm.
Och då är det ju självklart att det här är kriminellt. Men i och med internet så har det också blivit så väldigt obehagligt. För dels har de här personerna möjlighet att kontakta barn på nätet.
Ja, just det.
Groma barn som det kallas. Alltså att man odlar en kontakt kanske väldigt under lång tid och närmar sig barnet och vinner barnets förtroende.
Mm.
Och så är det här då att man kan ladda ner foton och filmer på övergrepp på barn. Och det här, alltså det är så otäckt att, det är så otäckt att befatta sig med det här. Så det gör också att, jag vet inte hur du tänker, men jag känner att man vill liksom inte se eller ha med det här att göra. Och det gör att de kanske på ett sätt får vara i fred också. Mm.
Nej, men jag håller med. Alltså det är så otroligt otäckt. Så att man, det är som du säger, man vill inte ens, man vill inte tänka, man vill inte se, man vill inte höra om det på ett sätt. För att det blir så otroligt obehagligt. Jag vet att jag har tänkt många gånger att jag beundrar de, ja, men de poliser eller som jobbar med specifikt de här sakerna, som får se och ge sig in i de här världen. För det måste vara fruktansvärt tungt och svårt. Ja. Så att, och man beundrar de som ändå gör det. För tack och lov att det finns de som gör det och avslöjar det.
Ja.
Så. Men får jag bara gå tillbaka en fråga där. Du sa att när man upptäcker att man har det här tändningsmönstret.
Ja.
Finns det de som upptäcker det och nej, det här vill inte jag, och tar hjälp och kan liksom bli fri ifrån? Förstår du vad jag menar? Kan...
Det är en väldigt bra fråga. Jag kan säga så här.
Mm.
Ja, jag har pratat med män som har den här läggningen och som aldrig begår något övergrepp mot barn.
Mm.
Som förstår, som har empatin och förstår. Och de är verkligen värda medkänsla. Respekt också för den delen. Men för att leva med det påslaget hela tiden. Och jag kan också säga att jag beundrar personalen på rättspsykiatriska kliniker. Där män dömda för den här typen av brott ibland har väldigt obehagliga beteenden. Även inne på den rättspsykiatriska kliniken. Så att hela det här är ett så sorgligt och motbjudande del av den mänskliga konstitutionens möjligheter, eller vad jag ska kalla det för.
Ja, det är ett väldigt mörkt kapitel i mänskligheten på något sätt att närma sig. Men vi tänkte göra det i alla fall.
Jag vill säga direkt då att på Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet, så har vi en psykiater, en forskare som heter Christopher Ram, som nu forskar just på pedofili.
Mm.
Och han säger att, nej, men för en fråga då, är det här medfött? Ja, i vissa fall verkar det vara så att det sitter i konstitutionen eller väldigt tidigt i livet. Men hos andra personer så kan man utveckla det här i ungdomen eller som vuxen. Och det han har funnit det också och studerar att anläggningen av sexuell orientering kan ske redan i fosterlivet. Och därför så jobbar de där med att de gör scanning, sådär avbildning av hjärnan. Och så får försökspersoner där några är pedofiler och andra är kontrollpersoner som inte har pedofilläggning. Och så visar man bilder av lättklädda människor i olika åldrar.
Mm.
Och då kan man se reaktionen inne i hjärnan, och speciellt tycks det vara ett litet område i hypotalamus, de här djupa kärnorna inne i hjärnans inre, som verkar vara viktiga för att styra sexuell orientering.
Mm.
Och där kan man se skillnader till exempel mellan personer med homosexualitet och heterosexualitet. Och det här som Christopher Ram är inne på och som faktiskt är nytt, det är att han menar att pedofili antagligen är en neuropsykiatrisk störning. Mm. Rakt igenom.
Okay.
Och då på samma sätt som Tourettes syndrom eller när man pratar om, vi pratade för 2 avsnitt sedan om psykopati och jag berättade om James Hannon som studerade de här annorlunda strukturerna i hjärnan när man har psykopatisk läggning. Mm. Men också ADHD, autismspektrum, syndrom och så vidare.
Mm. Vad vinner man med att det anses vara det, tänker du?
Jo, det tar bort stigma till en del ifrån de personer som har pedofilläggning. De kan förstå sig själva. Vi i omgivningen kan förstå att det handlar om en ofrivillig, som jag kallar det då, problematik. Och man kan också då våga begära hjälp. Och vi kan utveckla metoder att hjälpa de här personerna. Att det kan finnas mediciner och kanske olika former av kognitiv beteendeträning där man till exempel man har vissa förvrängningar, man kallar det för kognitiva förvrängningar, som gör att man har pedofilläggning så försöker man liksom rättfärdiga och tillrättalägga i sitt eget tänkande, om man inbillar sig att det här är någon slags ömsesidig, ganska jämbördig relation som kan vara bra och lärorik för barnen och såna här saker. Så att man kan pedagogiskt hjälpa patienten och kanske medicinskt också. Men framför allt att personerna själva kan söka hjälp och förstå att det här, precis som man sa om ADHD, att förr så var det bara, de kan väl ta sig samman och uppföra sig och så. Och idag vet man att det är en problematik som inte bara går att... Mm.
Men det måste ju vara otroligt svårt att erkänna för sig själv om man nu... Och att också söka hjälp. För att man blir så otroligt, som du säger, det är sånt, man blir så stämplad. Men ja, så det finns väl någonting här som faktiskt är... och om man kan öppna det på det sättet så kanske man också kan komma åt att minska kanske.
Jag förhindrar övergreppen. Förhindra övergreppen. För att det här är fruktansvärt. Det skadar ju, har man blivit utsatt för ett övergrepp, sexuellt övergrepp som barn, så kan det skada en för livet. Det kan påverka förmågan till kärleksfulla relationer, nära relationer. Så att vi måste försöka att komma, och det räcker inte bara att titta bort och hoppas att det går över.
Nej.
Utan jag är väldigt glad över att Christopher Ram och hans kollegor tar tag i även och forskar på det här området.
Verkligen.
Och då kan jag säga, om någon är intresserad, att precis nu så ligger det på SVT 2 dokumentära program från Norge. Så den första heter Samhällets mest hatade och det andra heter Att förstå det omöjliga, som handlar om pedofili. Jag kan rekommendera dem.
Mm. Mm. Mm.
Har du, när du var barn, när du växte upp, hade du kontakt med någon pedofil, eller kände du till det här fenomenet som liten?
Nej, jag har aldrig varit utsatt för någonting sånt eller haft det. Det jag kan minnas från barndomen var ju det här att man lärde sig, som alla väl, att inte följa med farbröder som kom med godispåsen ungefär. Men jag har inget minne av att jag har fått liksom på skolvägen fått liksom någon gubbe som har försökt få med mig eller sånt där. Jag har inga sådana erfarenheter. Det har jag inte, men som sagt, man visste ju, jag visste nog vad det var ganska tidigt, det tror jag nog. Mm. Du då? Har du?
Jo, när jag var liten, jag var väl, vi bodde på Änggatan 13 i Örebro. Du vet, då var det på den tiden, det var ett sånt där jugendhus, vi bodde på tredje våningen och sen på andra sidan gatan så var det fortfarande små röda stugor med gräs på taket. Och där gick det fullgubbar, kallade vi dem kort sagt för.
Mm.
Och då så kom det in någon sån där in i vår port och skramlade med en sån här tablettask, karameller. Kom nu fläcka lilla, ska du få karameller. Och de där liksom som man sprang undan för. Det var en realitet för mig. Och sen kommer jag ihåg, då går vi tillbaka till hästmiljön. Alltså jag började rida tillsammans med min kusin som var ett år äldre. Jag var 11 år. Och då när man satt, när man var inne i ridhallen, så kom jag ihåg den här mannen som kom in på läktaren. Och han hörde inte dit, han var inte någon förälder. Och jag kommer ihåg, vi red, jag hade ridlektion och så red jag. Och då sneglade jag till uppåt, för jag hoppades att han skulle titta åt något annat håll. Och han hade någon slags keps med, skymde nästan för ögonen. Och han var hela tiden riktade uppmärksamheten åt mig. Mm. Och jag blev alldeles rädd. Och så dröjde jag kvar utan att säga till min kusin varför jag ville stanna och mocka lite extra och hjälpa till lite extra. För jag tänkte bara den där äckliga människan är borta.
Mm.
Och sen gick vi hemåt. Och det här var, man gick en liten grusväg och nu var det snö, så det var på vintern. Och så var det ett ödetorp med en krök. Och där var den enda lyktan som lyste lite grann. Annars var det helt mörkt när man gick från ridhuset och hem och ut till det här upplysta bostadsområdet.
Mm.
Och så när vi kom vid ödetorpet, där stod han och hade ställt sin moped tvärs över vägen så vi inte kunde komma förbi. Och så stannade han liksom. Och jag stannade oss och så sa han, vill du tjäna en krona? Mm. Nej, sa jag bara och försökte gå förbi. Och då körde han bara fram hjulet. Och då försökte jag gå bakom. Då körde han, backade han bara. Så han stoppade oss. Och sen så sa han ett väldigt, det är så äckligt så jag vill inte säga vad det var han sa. Mm. Att han ville jag skulle göra. Och jag bara sa till min Marianne, min kusin. Vi springer. Och så tog jag tag. Så sprang vi ut över snöiga fältet.
Mm.
Och hade han ställt sin moppe där och sprungit efter, så hade vi inte haft någon chans.
Nej.
Men han startade moppen och så hörde vi honom skrika. Jag bara skojade och så försvann han. Men den där typen av personer, att man hela tiden skulle hålla sig undan, vara vaksam, kolla, så växte jag upp. Jag kommer ihåg när jag hade mitt första sommarjobb.
Mm.
Men då hade jag blivit 15 år och jag sprang ett ärende från den här butiken. Och det var i sommar då. På bron där över Svartån så blev jag hejdad av två män i 30-årsåldern.
Mm-hmm.
Och den ena skulle vara väldigt galant och charmerande och frågade mig om någon restaurang. Och jag pekade på frimurarlogen åt det hållet och strumpartären, artigt sådär. Och så ville han bjuda mig på middag.
Jaha.
Nej tack, sa jag. Och då försökte han liksom föra på tal. Och så sa han så här, är du rädd för dig själv?
Mm.
Och det har stannat i mitt minne. För det var precis, man är 15 år, en 30-åring söker kontakt, vill att man ska ses, och så kommer såna här frågor. Är du rädd för dig själv?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Otäckt manipulativt, tänker jag också.
Ja, så jag har verkligen haft radar och haft ett antal såna här upplevelser av oönskat intresse från farbröder eller män. Men lustigt nog så har jag frågat min syster, vi bodde i samma familj, och hon har inga liknande erfarenheter, säger hon.
Jaha.
Och antingen märkte hon det inte, eller också är det som män med pedofilläggning har förklarat, nämligen att de väljer ut vissa barn. De är intresserade av vissa barn, och det kan ha varit att jag var ett sånt barn som väckte sånt intresse.
Kan de förklara vad det är, eller är det bara att de siktar in sig
förstått,
på vissa?
Jag tror att de beskriver ju precis som vi som tycker är attraherade av jämnåriga, att de tycker om någon, de blir attraherade av en individ, helt enkelt.
Ja, just det. Och det är väl, det är så ofattbart att förstå. Men nej, men precis.
Jag har ett annat konstigt upplevelse som jag tänker på i det här, och det var att när jag gick gymnasiet och när man hade fyllt 15, då fick man gå med i en filmklubb som lilla Bion Roxy hade på lördag eftermiddagarna. Och då var det så här lite speciella filmer då, som skulle vara lite kulturella, antar jag. Och jag, då var jag glad liksom att jag var stor nog att gå med på den där. Och då visades det en film som på svenska hette Söndagarna med Sibelle. Och på franska, det var en fransk film, den var från 1962. Den hette Le Dimanche, Söndagarna. Du Vida Viré, alltså Vida Viré är en förort till Paris. Och här handlar det om en flicka med 10-årsåldern, med söt vit pälsmössa har hon på sig, en liten vit pälskrage. Och så är det en man som är krigsskadad psykiskt. Han kommer hem ifrån kriget i Indokina, och den här flickan, hennes pappa ska lämna henne på ett barnhem, man kan inte ta hand om henne. Och så blir den här mannen Pierre. Och då är det så obehagligt gjort i den här filmen. Jag kunde aldrig glömma den. Nu har jag tittat lite på klipp ifrån den. Och då ser jag att den här flickan, hon är regisserad att bete sig precis som en kvinna. Som är så tillitsfull. Hon ler så ljuvligt mot honom. Hon kastar sig i hans famn. Och det är så oskuldsfullt. Och han liksom får sån hjälp, och de går med armarna om varandra, och han har en annan kvinna som han lever med, men det här han upplever att någon förstår honom och så. Så hela, jag tror att den till och med fick en Oscar, och den byggde på en roman av en författare som heter Bernard Echasseriot. men alltså det är precis som den där Nabokovs Lolita, att den beskriver på ett förledande sätt, som om den här flickan verkligen hade ett sånt där brådmoget jämlikt i den manliga pedofilens fantasi. En önskan om en sån kontakt.
Förstår jag det rätt att det är så att filmen är, den målar upp en som om det ska vara en vänskapsrelation, fast väldigt märklig utifrån olika åldrar, och inte en
den idealiserar och romantiserar den här den här relationen mellan en obekant man och en liten flicka i 10-årsåldern som är så förtjust och lycklig och kastar sig i hans famn och tittar så glimrande och uttrycker sig så brodmoget. Och det är så här man hör när män med pedofil inriktning, de tycker verkligen att barn är fascinerande. Alltså det är inte så att de bara tänker på att nu ska jag göra den här ungen illa, utan väldigt ofta beskriver de det som en blandning av en slags förtjusning i den här varelsen.
Ja, märkligt. Men jag tänkte, vi pratade sist när vi inför det här programmet i förra avsnittet att ja, men hur ska man som förälder skydda sina barn och vad kan man se och sådär. Då tänker jag på när du beskriver din erfarenhet och när jag pratar om det här med fula gubbar som hade en tablettask och så vidare. Idag så finns det ju så många fler sätt att söka kontakt. Och jag kan ju tänka mig att det förändrats också kanske hur de tar kontakt på många sätt. Och hur som mamma så kan man ju känna att det är nästan omöjligt att liksom täcka alla, vad ska man säga, faror på det här området. Hur ska man tänka?
Nej, men tänker du? Det, liksom, man ska tänka att det här finns. Men man ska ju inte göra barnen skrämda heller. Men man ska nog vara nära sina barn så mycket man kan. Och en del av de här personerna har ju också sökt sig till exempel till förskolorna. Och när det gäller män med den här typen av problematik, så därför är mitt råd att anställ inte en ensam man. Därför är det mycket lättare för en person av samma kön att känna igen såna här sexuellt avvikande beteenden. Så då, och det är också en hjälp för den som kanske har en pedofil attraktion att det finns någon, en annan man som skulle känna igen och reagera, så att den personen får liksom stöd av att vara i en miljö där det inte finns frihetsgrader på samma sätt, för att man inte förstår.
Ja, och jag tänker också, för man har ju hört om män som jobbar på förskolor som också har blivit oskyldigt anklagade, och de, så att det är väl klokt att ha två eller fler, så att man inte att man inte sätts ensam kanske i den, ska man säga, skottlinjen på många sätt. Jag vet inte.
Ja.
Men sen, jag tänker på det som vi pratade om sist också, det som hon, Sofia Jahn, som var med i Carina Bergfeldts talkshow där, sa, som jag tycker var så, det var så enkelt och så, men så sant, det här som hon sa när hon fick frågan, men hur ska man som förälder skydda sitt barn ifrån? Jag menar, min dotter går på ridskola. Det är ju liksom ett liv man lever, att barnen ska få göra såna här saker. Men då, som hon sa, att men följ med, titta, lyssna in, hur är relationen, hur är tonerna och allt det här. Och det låter så enkelt, men det är nog väldigt viktigt. Och kanske inte man behöver göra det så mycket svårare än så heller.
Nej, men det är ju bara det att många föräldrar jobbar heltid och
att det kan vara svårt att hinna med också.
Ja, men att man, och samtidigt vill man inte skrämma. Så det är ett problematik. Jag tänker man får prata om det som vi gör nu. Men alltså det här att den som har en pedofil läggning och är aktiv och inte tar ansvar för sitt övergreppsbeteende, den har ju också ett konstigt sätt att söka sig till barn och vara väldigt omhändertagande. Och det finns ju barn som känner sig ensamma, som kanske är mobbade i skolan, som kanske har behov av uppmärksamhet och bekräftelse, och som då kan luras in i det här och börja klä av sig och visa sig. Den här nät pedofilin är ju väldigt obehaglig, för att den är så lättillgänglig I det här, jag vill säga det, i det här programmet, de här två programmen som jag rekommenderar faktiskt, om man vill förstå lite mer om det här, så skiljer man ju också förstås på hebefili, när man dras till unga flickor. Man skulle väl säga att den här som vi kallade i förra programmet, Mårten Jan, att han var hebefil. Att det var tonårsflickor som han var intresserad av. Men polisen visar ju där liksom vad det är för material de får in när man finner en aktiv pedofil. Och det är flickor som poserar i underkläder till att börja med, men sen i sexualiserade positioner. Och sen är det direkt filmer av flickor som och pojkar som blir våldtagna av en vuxen man. Och det är sådana ärenden de har att hantera.
Ja, som sagt, det är tack och lov att det finns de som orkar jobba med det och ser det.
Ja.
Nej, men det är... Ja.
De intervjuar också en man där som... en ung man, han kallas i alla fall för Louis här. Och Louis bor i Bergen och han är med i någon slags chattlogg där det är 10-åriga flickor och vuxna män. Och de är från olika delar. Han är i Norge och han har då en flickvän som är 9-10 år. Och som han skriver I love you med hjärtat. Och han är hennes boyfriend och hon frågar why do you love me, och han svarar att han oroar sig för henne och saknar henne när hon är borta. Och då den här reportern som gör det här programmet, hon heter Emma Claire Gabrielsen, och som intervjuar de här, och hon säger att den här Louis, han är väldigt deprimerad och han har haft självmordstankar och han har stått på antidepressiv medicin. Men när hon får vara med, när han loggar in till det här nätverket av barn och andra pedofiler, då är det som att han byter identitet och att han blir helt gladlynt och frispråkig och skojar och så vidare.
Ja.
Och samtidigt så beskriver de ju de här pedofilerna det här liksom, att nej, de vill ha, måste hålla på med de här filmerna och bilderna för att lära känna sig själv och för att förstå varför, så att de liksom har en konstig känsla av eller idé om att det är självkännedom som skulle motivera det här, för att upptäcka hur långt kan jag gå och så vidare.
Ja, det är svårt att förstå överhuvudtaget, tycker jag. Men när man talar om det här med nätet och farorna där, och vi pratar om det här som förälder, så tänker jag att det är väl just det man behöver också prata med sina barn om, vikten av att vad är det man, vilka sidor går man in på, vem pratar man med, hur pratar man, om någon ber dig om det eller det så ska du stänga av eller gå därifrån. Ja. Nej, men att man får för det är ändå väl, om jag förstår det rätt, så är det väl det ändå det största stället där det sker idag, eller där kontakten tas, därför att det är så mycket lättare än det är inte lika lätt att dra med sig en femårig flicka i buskarna liksom idag kanske. Därför att man är väldigt uppmärksam på sånt.
Och sen ska man ju vara uppmärksam också, tänker jag, på sektlika miljöer överhuvudtaget. För det blev ju faktiskt så även i Knutby att den ledande pastorn som fälldes för sexuellt utnyttjande av den här flickan i beroendeställning, hon upplevde ju att det här vi kallar grooming, de här närmandena, började väldigt tidigt.
Ja.
Och att en pastor eller en man i ledande ställning som börjar, i det fallet så kan man också komma in i det här beteendet i vuxen ålder. Det behöver inte vara att något man upptäcker själv när man är i tidiga tonår eller ännu tidigare. Och då blir det här blandmissbruk, att maktmissbruk, sexmissbruk, övergreppsbeteende, allting kan komma in i en sån här sluten miljö. Och då, som vi sa i Knutby, var det ju en religiös sekt. Men det kan också hända i en stallmiljö eller någonting där det finns. Eller en idrottssammanhang eller scouter eller något annat där man har tillgång till många barn.
Mm. Ja, precis. Sen, jag tänker också när du säger det att det kan komma in senare i livet, så tänker jag på andra psykiatriska diagnoser som ju kan uppkomma i vissa perioder i livet eller när man har varit med trauma eller man vissa åldrar eller vissa kön och så vidare. Kan det vara så också med det här, om man nu talar om det som en i de termerna mer, att det kan utlösas också?
Ja, men det tycker jag, för att jag har alltid tänkt när jag har träffat män med den här problematiken att det påminner väldigt mycket om tvångssyndrom. Att det blir som, och att i perioder av stress eller någonting, att det här flammar upp och blir allvarligare. Men då är det också som med andra typer av missbruk, att det tenderar att bli värre när de har givit sig in i det här, så får de inte hjälp, utan det här bara, då kan det eskalera så att den här personen söker sig till kraftigare och kraftigare stimuli, och det är ju övergreppsbeteenden är ju så fruktansvärda, så att man vill ju inte ens tänka på vad det är för material som de ser. Men du vet, vi känner ju till det inom katolska kyrkan, korgossarna, präster. Vi känner till det inom Jehovas vittnen, sexuella övergrepp som, och då har man ju tystat ner det på något sätt, så att barnen får gå vidare med de här erfarenheterna genom livet och lägga väldigt ofta skuld på sig själv, skam. Men också att vara traumatiserad på ett sätt som ingen ville höra talas om förr.
Ja, vi har ju fått brev, tänker jag också, från lyssnare som har skrivit till oss om hur de själva blivit utsatta som barn av föräldrar eller ledare inom religiösa sammanhang, kristna sammanhang. Och där det tystas ner, som du säger. Det är verkligen otäckt.
Christopher Ram säger ju, i just det här programmet så är han intervjuad, och då menar han att vi i våran tid nu befinner oss i vad han kallar ett paradigmskifte, där man kommer att se annorlunda på pedofili. Okay. Och det är därför att man måste bjuda in de här personerna i forskningen, så att de kommer in också och vågar komma till klinikerna, och att det där finns en möjlighet att hjälpa dem. Och det är också en kvinnlig polis som får frågan här i det programmet där om, kan man leva som pedofil utan att begå övergrepp? Och då säger hon att jo, det tror hon, men inte ensam.
Nej, att jag skulle säga det, då måste man ju väl nästan ha blottat det så att fler vet om det. För att, jag tänker på det som du brukar prata om när det gäller narcissister, psykopater och så vidare, det här med den här sociala korsetten. Som här måste man väl verkligen ha det, kan jag tänka, så att man...
Och att man arbetar både på att informera barnen då i skolan och som du föreslår, men också att de personerna med det här, för det är så stigmatiserande, så de beskriver sig ofta som att man känner sig som, det var en man här som är dömd för sexuella övergrepp som blev intervjuad i det här programmet, som säger att om man blir beskriven som ett monster gång på gång, så till sist så känner man sig som ett monster och börjar bete sig som ett monster. Alltså att att på något sätt förstå att den här möjligheten finns inom det mänskliga. Jag tänkte också på, jag lyssnade på för något år sedan, tror jag det var, professor emeritus i psykiatri Johan Kullberg, som också är psykoanalytiker. Han hade, han beskrev ju att han hade intervjuat ett 20-tal män med pedofili, och då hade han utgått ifrån samarbete just med Christopher Ram. Och då säger han att vi har ju trott, för det är den psykoanalytiska teorin så har man ju, och den psykodynamiska terapin, så har man ju trott att och hävdat periodvis att jo, den som själv har blivit utsatt för övergrepp kommer själv att bli en förövare som vuxen.
Ja, just det. Mm.
Men det stämmer ju inte. Mm. Och det har jag förstått också, att det är inte på det viset, utan det här, den här läggningen, den kan man hitta, det är väl, man kan hitta den hos personer som inte alls har någonting. Och i hans intervju så hade han fått fram också att de beskriver det som att de förstår sig inte på vuxna kvinnor. De är attraherade av den här lite enklare barnsliga formen också av umgänge. Och det är det vi ser med pedofiler, att när de söker sig till exempel, som i Patrik Sjöbergs fall, friidrotten. Och han var ju också en duktig tränare, den här pedofilen. Men ja, samtidigt hade hela tiden det här övergreppsbeteendena. Ja. Så att de upplever själva och beskriver sig själva som att de verkligen är kärleksfulla till barn. Och jag har hört dem säga att nej, men jag hjälper barn att mycket tidigare lära sig njuta. Och de kan ha såna här kognitiva förvrängningar där man liksom i sin fantasi gör om verkligheten. Och verkligen inte har inlevelse med eller empati med vad barnet utsätts för.
Nej. Så att man anpassar det till sin egen vad man själv vill ha utav det.
Ja, precis. Hur man ska kunna utnyttja det här barnet.
Ja, otäckt. Jag tänkte bara avslutningsvis, vi ska väl inte hålla på så mycket längre, men så jag lyssnade på den här boken Samtycket av Vanessa Springora. Ja. Och den handlar ju om hennes liv som, men hon blev utnyttjad av en fransk författare. Och den är också jätteintressant, just hur det här med grooming och hur han lyckas liksom fånga in henne. Och hur hon under så lång tid också tror att det är hennes fel. Och att hon skäms över det och tänker att hon... Hur lurad man kan bli också som... Då var ju hon ung tonåring.
Hon var väl bara 11-12 år när det började, tror jag.
Ja, det stämmer nog faktiskt. Ja, men det pågick ganska länge. Och hur hon också liksom tror själv att hon är förälskad i den här mannen som är så mycket äldre, och på något sätt han lyckas få henne till det här, tills hon mer eller mindre bryter ihop, därför att hon mår inte bra utav det i längden, naturligtvis. Den är jätteintressant i alla fall. Och
mycket välskriven och instruktiv just, och det är just det här som vi också har varit inne på när vi talade om Ghislaine Maxwell som assisterade Jeffrey Epstein. Att om man överlever och blir vuxen efter att ha varit utsatt på det här sättet, så förstår man ju så småningom vad det var som hände med en. Men många av de barnen kan ju hamna i dysfunktionella relationer och få problem med sin självförståelse och närhet och kärleksrelationer.
Ja, verkligen. Det finns det här är ett tack, Rig, men vilket intressant men svårt ämne. Många gånger tycker jag obegripligt ämne, men vi kanske gjort det. Det kanske blev lite mer begripligt om det går, jag vet inte. Men tack för idag, Rigmor. Ska vi sluta där?
Känner vi oss? Då slutar vi där idag.
Ja, vi ses nästa vecka.
Svåra ämne.
Ja.
Tack, Emma. Men tack, vi hörs väl nästa vecka.
Det gör vi. Hej så länge.
Hej då. We'll be right back.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.